Du lyssnar på Nobelpristagaren och döden av Jan Mårtensson. Inläst av mig, Thomas Bolme. Kapitel 1. Nu är det jul igen och nu är det jul igen och julen varar än till påska. Och nu... Golvet i den stora matsalen gungade under långdansen och kristallkronans prismor klirrade svagt. Ute föll snön i julkvällen. Stora, ulliga fjädrar virvlade runt som en tät vit vägg som förlorade sig i mörkret. Nere i fönsterkarmarna började rimfrosten krypa upp och ett islager hade bildats i skarven mellan glas och trä. Jonas Berg stod framme vid fönstret och såg ut på de dansande flingorna som drevs mot rutan i rytmiska vågor av vinden. Han böjde sig framåt och kylde pannan mot det kalla glaset. Det var första gången han firade jul på ett pensionat. Trevligt, snyggt, propert. Men ändå. Den stora hyacinten på fönsterbrädan glödde svagt i rosa och doftade barndomsjular. Finns det någonting som överträffar doftkombinationen hyacint och ett nyss släckt stearinljus som julsymbol? Tänkte han en smula vemodigt och vände sig om, in mot rummet och långdansen. I täten sprang, eller snarare gungade, Björkå herrgårdspensionats manhaftiga föreståndarinna, fröken Skarp, fröken Vinterny Skarp. Hon böljade fram över de breda, honungsfärgade golvtiljorna som en länsande fregatt. Namnet gjorde henne full rättvisa. Pigg och glad, alltid med skämt. Åtminstone för mer favoriserade gäster. Men det fanns en gräns som inte fick överskridas. En viss skärpa i bakgrunden som enklare besökare ibland fick känna av. Hennes volym var inte oansenlig och med hävande barm, som tycktes leva ett eget liv under volangernas undanglidande yta, och med röda kinder ledde hon sin tropp mot nya äventyr. Närmast bakom henne, som en vante i Vinternys starka grepp, hängde och slängde kamrer Oskarsson. Vilgot Oskarsson, debit, allmänt kallad. Han var den enda av herrarna som hade fluga. En mörkröd fluga med små svarta prickar. Den hade åkt på sne och stod som propellen på ett startfärdigt flygplan under hans runda haka. En guldbågad pensné hängde på ett betänkligt sätt allra ytterst på nästippen. Efter honom, med händerna hårt inflätade i varandra, för att klara centrifugalkraften i de tvära vändningarna, följde resten av julgästerna på Björkåpensionat. Herrgårdspensionat, det var noga med det. Yra och frustande, rödblossande och lössläppta i den allmänna julyran och av Vinternys starka glögg, gick deras slängpolska genom de stora rummen i den gamla bruksherrgården, som fått nya och andra uppgifter på gamla dagar än att bilda ram kring värdiga brukspatroner. Jonas hade kommit samma dag, på eftermiddagen. Egentligen skulle han ha julat hos sin morbror och moster, den osannolike generalen och fideikommissarien Achates Silverbåge och hans hustru Sofie, som bodde på Bosta strax söder om Örebro. Den gamla herrgården och dess närmaste omgivning representerade världen för Achates och Sofie. Vad som hände norr om Örebro eller söder om Hallsberg intresserade dem inte nämnvärt. Som relikter från en annan epok, som representanter för en art i utdöende, levde de sitt lugna liv bland antikviteter och trotjänare på Bosta. Men under sommaren hade döden rört om idyllen med ovarsamma händer. Dramatiska händelser kring ett frimärksfynd hade skakat det pastorala lugnet som dittills lägrat sig över Bosta. Nu hade emellertid det gamla paret i kraft av sin nyvunna rikedom köpt biljetter, första klassbiljetter, för att fara med Drottningholm, destination Karibiska havet. Förmodligen satt de nu någonstans vid Azorerna och drack Cuba Libre med plädar om benen i behagliga däckstolar, tänkte Jonas. Han missunnade dem det inte i och för sig. Efter sommarens dramatiska och uppslitande händelser var några månaders avkoppling vad de behövde.